Vår erfarenhet är nog alla som har växt upp på västkusten, och särskilt de har växt upp i den här traditionen, att den har fått en sån mörk slagsida. Och hur har det kunnat bli så? Det är ungefär så, kan vi säga, att jag uppfattar en fråga som jag kände att det behöver vi experthjälp för att få svar på. Så ikväll så handlar det om lärjungarna till Henrik Schartau. Lärjungar eller kopior, så lyder ämnet. Och det handlar alltså om Schartaus efterföljare. Så nu blir det så att säga en liten fortsättning på det som var förra året. Innan ni åker hem idag så vill jag gärna att ni förser er, om ni inte redan har det, med sånt här örtagårdsprogram för våren. Många får det nog av er som är örtagårdsvänner. Nu så lämnar jag över ordet till dig, Anders, om lärjungar eller kopior, om Henrik Schartaus efterföljare.
Tack. Jag hörs. Och jag står gärna här där det är belysning. Men ni hör bakom också. Efterföljelse är ju i vår kyrkas evangeliebok ämnet för den sjätte söndagen efter trefaldighet. Och på latin heter efterföljelse imitatio. Men på svenska gör vi skillnad mellan efterföljelse och imitation. Mellan en efterföljare och en imitatör. Det finns alltså olika slags efterföljare. De som följer efter i det spår som någon lämnat efter sig. Och det som snarare kunde kallas efterhärmare istället för efterföljare. I alla kristna traditioner och rörelser möter vi båda dessa typer. Lite förkortat skulle man kunna säga att efterhärmning är den gamla människans sätt att genom eget arbete försöka kopiera idealet. Medan efterföljelse är den nya människans sätt att be om nåd och hjälp att följa det. Men det är inte så enkelt att efterhärmaren skulle se till det yttre och efterföljaren till det inre. Efterföljaren kan ibland hålla mycket sträng på former och ordningar, men gör det för att vårda och värna det levande innehållet. Efterhärmaren däremot kan hålla strängt på formen bara för formens egen skull. Den första generationens Schartau-lärjungar var till stor del en förföljd minoritet. Senare blev det tvärtom. Man kan säga att för en del präster i slutet av 1800-talet gick befordran, så att säga, över Schartau. Det lönade sig att rätta in sig i ledet och anpassa sig till den schartauanska formen. Här finns paralleller, till exempel i Finland, där en författare talar om att väckelsen var en oppositionsrörelse som uppnått sina målsättningar och så småningom börjat institutionaliseras. Efter en motig inledning kunde väckelserörelserna placera sina män på ledande poster ända upp till ärkebiskopsstolen. Utvecklingen är alltså ingenting enastående för Schartaus efterföljare eller för Göteborgs stift, utan det finns paralleller. Henrik Schartaus efterföljare har ibland varit mycket olika. Vi kan ta bara två kända exempel från 1900-talets första decennier. Domposten Josef Nathanael Rexius och posten i Solberga Henrik Florus Ringius. Rexius var till sin typ den stramme, tystlåtne ämbetsmannen, inåtvänd, korrekt och mycket, mycket starkt bunden och därigenom också frigjord av vad han såg som sin egen och andra människors rätta kallelse. Det kunde till exempel innebära att när det kom en kvinna och klagade på en av Lars Norborgs döttrar som for runt och talade i kyrkor, så fick hon av domprosten Rexius till svar en fråga. Vad sysslar frun med? Jag är bagerska. Gå då hem och baka. Det var det som var hennes kallelse. inte gå och klaga på någon annan. Rexius var också mycket begränsad i sin uppfattning om vad man skulle göra som präst i det offentliga. Han läste inte stiftstidningen och sa vid något tillfälle att det är också ovärdigt att polemisera i tidningar. Ringius var på många sätt hans motsats, där Rexius kunde verka långsam, alltid fullständigt förberedd, var Ringius den impulsive, snabbe. Och det har sin bakgrund mycket i deras egen utveckling, medan Rexius var den barnafromme hos vilken man inte egentligen kan se några större brytningar, gick Ringius igenom en rätt dramatisk omvändelsekris efter att han hade blivit präst. Ringius var ju den stora förnyaren av den schartauska traditionen, som dels kunde väcka intresse för helt nya verksamheter, framförallt om missionen, och dels hade ett språk och ett framställningssätt som innebar att predikan förnyades. Samtidigt kunde han gripa tillbaka till Schartau själv och till Schartaus brev på ett kanske lite djärvt sätt, när han utan vidare tog upp det som Schartau hade skrivit som kritik mot hermetismen omkring 1820 och tillämpade det på sin egen tids frikyrklighet alldeles rakt av. Och det sades ju efter hans död att han kanske såg en del ting lite väl mycket utifrån Solbergas horisont. Jag återkommer till vad det kunde handla om. Detta bara sagt som exempel på att lärjungarna och efterföljarna kunde se ganska olika ut och verka på ganska olika sätt. Så ett litet hopp tillbaka. Henrik Schartau hade varit kritisk till åtskilliga inslag i de nya kyrkliga böcker som infördes på 1810-talet, men han vägrade inte använda dem. Det är ju någonting som är ganska aktuellt i vår egen tid. Typiskt är hans inställning att följa den nya katekesutvecklingen, men lägga till en hel del eget stoff och komplettera undervisningen med detta. Och det är denna kompletterande katekestradition som blev en viktig orsak till den schartauska väckelsens utbredning och som sen fick stor betydelse i sin tur för den officiella katekesutvecklingen 1878. Schartaus förhållande till andra väckelserörelser, särskilt till hovianismen i Västergötland, präglades till en början av övertygelsen om att de hade en gemensam grund och strävade åt samma håll. Ännu 1818 fann han att Jakob Otto Hov hade rätt i huvudsaken, men 5 år senare varnade han för att binda samman bördor där Gud ingenting har befallt. Och utifrån ett sådant uttryck är det ju rätt märkligt med den här uppfattningen att den schartauska traditionen skulle vara något uteslutande mörkt och tungt. Där det då visar sig att Schartau själv har istället varnat för att binda ihop bördor där Gud ingenting har befallt. På samma sätt som han är mycket noga med att inte göra den rätta vägen för en kristen varken bredare och lättare eller smalare och trängre än vad den i verkligheten är. Under samma tid som Schartaus attityd till Hov skärptes började hans egna predikoutkast cirkulera och påverka yngre prästers förkunnelse. Gösta Nelson har uttryckt det så att dessa cirkulerande utkast betydde mer än den i Lund hörde Schartau. Och ännu mer betydde det när efter hans död 1825 utkasten snart blev tillgängliga genom trycket. Predikans form rättades allt mer efter dem och även lekfolket började ta del av dem. Schartau blev alltså mönsterbildande när man började använda hans utkast, men först när predikoutkasten trycktes fick de genom sin identitetsskapande form också en avgränsande effekt. I början av 1900-talet hade närmare 900 predikningar tryckts Och 1963-74 utkom ytterligare mer än 500 dittills otryckta predikningar och tal. Åtskilliga författare och skrifter gavs ut av juristprofessorerna Holmbergsson och Schlüter i Lund som bidrog till att fixera traditionen. Och särskilt i Göteborgs stift utvecklades Schartau-traditionen med hög uppskattning av prästämbetet, krav på omvända präster, avvisande av lekmannapredikan och andliga sällskap. En särskiljande beteckning, Schartauan, kan beläggas första gången 1842 och först vid prästmötet i Göteborg 1846 kan man tala om en särskild schartausk kyrkopolitisk riktning som gör sig gällande som en tydlig gruppering på prästmötet. Vid samma tid talar missionären och kyrkoherden Cornelius Ramn i Kalv om det nya ortodoxa partiet som han beskriver så här. Under min bortovaro har ett ortodoxt parti uppkommit som bär namn efter prosten Schartau. Den som icke vill helt och hållet sluta sig till dem betraktas med misstanke och på det bästa tolereras. Vad dessa vänner lära är inte ett nytt, utom det att det sätter sig emot alla association för kristliga ändamål på grund av att det icke även i annars lovliga företag vill jag kooperera med det oomvända. Men själva vill jag det och icke sinsemellan förena sig till något nyttigt ändamål av allmännare beskaffenhet såsom missions, bibel och nykterhetsföretag. Och det här med oviljan mot föreningar skulle ju vara väldigt länge. Det var ju också länge så att när man verkligen hade bildat föreningar så var det mycket viktigt att göra tydligt. Och det låg ju en själavårdande omsorg i detta, även om det blev opraktiskt många gånger. Att man blev inte kyrklig för att vara med i en kyrklig förening, utan man arbetade då för kyrkliga ändamål. Och då kunde det vara väldigt viktigt att man i varje sammanhang vid en auktion eller försäljning skrev ut för hand, icke kyrkliga syföreningen, utan syföreningen för kyrkliga ändamål. Något som också blev snabbt etablerat var detta att det var något väldigt viktigt att uppsöka en rätt lärare för att få enskild vägledning. Och om detta berättas det att prästerna tidigt hade mottagningar för enskild själavård. Det berättas från Kina under den gamle prosten Blocks tid. Det var så att säga en offentlig hemlighet för frälsningssökande människor att deras präster så vitt möjligt höll sig hemma om måndagar för att då ta emot den som i själavårdande syfte sökte dem. Man blygdes inte heller för att visa att man hade behov av att tala med sin lärare. Det kunde hända att flera kom på samma gång och fick vänta på varandra. Tvenne sådana besökande möttes en gång på vägen. Den som kom ifrån posten sa då till den andra som var på väg till honom blott dessa ord: snaran är sönderriven och fågeln är fri. Det bygger ju på ett saltarcitat, men är ju inte desto mindre, eller kanske just därför, väldigt talande för den här människans situation. Till de här berättelserna från slutet av 1800-talet, början på 1900-talet finns också sånt här som: på vägen ifrån högmässan kunde någon komma och säga, den eller den har följt med till kyrkan idag, kan han eller hon få komma med hem till erat? Den kristliga kärleken gjorde att den frågande ej kunde säga nej. Efteråt kunde man höra att värdfolket gladde sig över att det lilla förrådet verkligen räckt till att mätta alla gästerna. Efter måltiden pratade man ej bort tiden, utan var och en tog sin medhavda eller i hemmet lånade andaktsbok och gick ut i den närbelägna hagen, skogen eller trädgården och satte sig att läsa. Kom man då tidigt till kyrkan så kunde man också se hur det mellan de gamla gravarna satt personer som läste i sin psalmbok eller andaktsbok. Detta är någonting ganska unikt för den här traditionen. Att man alltså, så att säga kollektivt, man har en enskild andakt kollektivt eller en kollektiv andakt som egentligen är enskild. Det vill säga var och en läser i sin bok. men man gör det ändå på samma plats och på samma ställe. Och så har husandakten ofta fungerat i sådana sammanhang att var och en har läst i sin bok, men man har gjort det tillsammans. Och detta är en slags fasthållande av både det gemensamma och av individens särskilda behov som har kännetecknat denna rörelsen. Och på samma gång kunde här finnas en väldigt hård avgränsning, som när Jonas Lindskog säger om Evangeliska Fosterlandsstiftelsen: Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och andra självbildade sällskaper, andliga myndigheter som av Lutherska kyrkan på intet vis erkännas, utsända också sina omogna kolportörer och lekmannapredikanter, vilka hand i hand med metodister, baptister och andra sektbildare arbetar på att undergräva den av kyrkan fastställda kyrkliga ordningen. Så kunde det heta, självbildade sällskaper. Man var alltså väldigt, väldigt fäst vid den givna lagliga ordningen, den gemensamma gudstjänsten och de former som fanns för kyrkolivet. Och det där har ju gått igen långt fram i tiden. Vi kanske återkommer till det. Men vad fanns det då särskilt hos Schartow att ta vara på? Jag tänkte lyfta fram två citat ur själavårdsbreven. Det första är uttrycket Guds ords övernaturliga kraft. Schartow är starkt bibelcentrerad, men han är inte vad man senare skulle kalla ett fundamentalist. Koncentrationen ligger på vad bibelordet verkar, vad det uträttar i människan. Visserligen gäller det att läsa Bibeln både regelbundet och i ordning, men hela tiden i frälsningsavsikt, det vill säga för att bli frälst och med bön om att bli det. Schartow utgår gärna från det centrala innehållet i kristendomen som ett visst bibelord belyser, alltså från läran, och inte särskilt bunden av enstaka bibliska formuleringar. Samtidigt är han starkt bunden av Bibeln som huvudkälla för all kristendom och varnar ofta för att läsa så mycket i andra andliga böcker att Bibeln skjuts undan. Att göra bibelordet till bön, att liksom hålla fram det både för Gud och för sig själv, blir viktigt. Schartow är mycket medveten om att människan har en dubbel tendens. Dels att ursäkta sig själv, nöja sig med halvsanningar och en halv tro, och dels motsatsen, att anklaga sig själv, inte vilja ta emot mer än en halv förlåtelse och en halv rättfärdighet. Han ser tydligt att dessa motsatta tendenser på samma gång kan förenas hos samma människa, i hennes strävan att tro på sig själv och frälsa sig själv istället för att låta det bero på Kristus ensam. Det andra citatet jag vill lyfta fram ur själavårdsbreven är hur Schartows egen utveckling hade gjort honom, som han säger, medlidande med det villfarande, men rädd för deras villfarelser. Den rena läran som inte är blandad med eller förorenad av mänskliga påfund får en avgörande betydelse för Schartow och för hans lärjungar. Men själva kritiken av den falska läran är inget självändamål. Tvärtom är Schartow rädd för den, och därför går han sällan in på utförliga beskrivningar av det falska och felaktiga. Istället är han mån om att utförligt, ingående och positivt framställa den rätta läran, den rätta tron och den rätta vägen dit. En viktig orsak till detta är just det han kallar sitt medlidande med de villfarande. Utifrån egen erfarenhet sätter han sig in i en vilsen och famlande människas situation, och striden blir därför inte en strid för läran i och för sig, utan särskilt för de vilsna människorna och de svårigheter det kan råka ut för genom falsk lära. Schartow värnade ju också särskilt om gudstjänstens offentlighet, den gängse ordningen och etisk stringens. Att gudstjänsten är offentlig förefaller idag ganska självklart, men just detta att den ska vara till för alla har varit en stor stridsfråga på sina håll. När särskilda gudstjänster för barn infördes i slutet av 1800-talet och särskilda ungdomsgudstjänster något decennium senare, kritiserades detta av en del av Schartaus efterföljare just därför att det inte var till för alla. Av liknande skäl avvisade man alla föreningar. Här tillkom också ett läroskäl. Det här att, som jag nämnde nyss, att den som gick in i en kyrklig förening kunde tro sig själv vara kyrklig bara för att man var med i en förening. Kritiken mot särskild ungdomsverksamhet förutsatte egentligen att alla ungdomar hade ett hem att vistas i, vilket inte alls var fallet för alla ungdomar ens under slutet av 1800-talet i de större städerna. Samtidigt som det drog på landet fanns en på många håll helt obruten gammaldags kyrklighet där husandakten fungerade, där husförhör och nattvardsförhör var fungerande uppbyggelsetillfällen för hela befolkningen i alla åldrar, så fanns det i Göteborg ett stort antal ungdomar som hade kommit invandrande från landsbygden och som föstes ihop i hyreskaserner där de bodde kanske 6 eller 8 i samma rum och inte hade någonstans att ta vägen på den lilla lediga tid de hade. Och de som då började ordna särskilda ungdomssamlingar blev då kritiserade därför att man skulle inte samla ungdomarna för sig utan de skulle vara i sina hem. Problemet var ju bara det att de hade inga hem. Att hålla fast vid den gängse ordningen är en annan Schartaus princip som utgår från uppfattningen att en allvarlig och levande kristen inte ska vara någon besynnerlig människa utan just sådan som alla människor borde vara. Detsamma gäller om den etiska stringensen. Schartaus varnar för att sätta upp särskilda regler där Gud inte har förbjudit någonting. Den stränga etik som det handlar om är den som gäller för varje kristen. Och det där kan man få exempel på, till exempel i Hillers sånger som ju finns i Ros betraktelser, och de har ju kommit till så att Ros skrev och ordnade sina betraktelser efter sångerna. Det är inte så som man lätt kan tro att sångerna har satts dit i efterhand, utan det är tvärtom. Och där kan man läsa sådana här saker som att detta med måttlighet är något väldigt viktigt och att man inte ska förakta det skapade. Herren som i huld bespisat jag beprisar, njut och glad vad han beskär. Vad han skapat jag ej lastar, ej förkastar, när jag fri i Kristo är. Gott är allt som Herren giver när det blir helgat med hans eget ord. Nådigt ser han till mig neder när jag beder och välsigna som mitt bord. Om vi ej vad Gud vill unna, njuta kunna, det är samvetsslaveri. Glad jag tager vad han skänker och ej tänker att jag syndar däruti. Och Jesu egen försakelse framställs som det stora föredömet just i denna måttligheten. När han måttligt åt och drack, allting helgade med tack, med sitt föredöme mig manar han att följa sig. Och det kan också heta: Gud, mitt hjärta dig prisar innerlig att jag är rik på jorden, men för brist förskonad vården. Det är bäst för mig, pris och tack sker dig. Det är alltså det bästa att varken ha för mycket eller för lite, varken bruka för mycket eller för lite, utan måttlighetsidealet blir väldigt viktigt. Här har lekfolket ibland istället fäst sig mest vid yttre kännetecken, som att skilja mellan människor som säger farväl och de som säger adjö. Ibland har det gått över gränsen till det löjliga, som i frågan om en präst i Göteborg kan han vara en rätt lärare som har bruna skor. Och det är lite märkligt det här att lekfolket ibland har varit strängare än prästerna. Jag kände en man i Göteborg som växte upp hos sin moster och morbror. Och när han gick i skolan skulle han varje morgon först ha sin egen morgonandakt. Sen skulle han ha morgonbön tillsammans med moster och morbror och sedan morgonbön i skolan. Och på eftermiddagarna skulle han följa med på katekesförhör och bibelförklaringar mest varenda dag i veckan, så att han försummade sina läxor. Och när han i skolan fick en roman av Selma Lagerlöf i läxa, så tog mostern den och slängde i kakelugnen. Och detta fick han också en motbild till, nämligen att han var skolkamrat med en av prosten Robert Janssons söner och kom då hem i ett prästhem som ansågs vara helt rätt, men där det ändå visade sig att man kunde vara glad, spela musik och till och med sjunga världsliga sånger, vilket inte fick förekomma i hans eget hem. När han sen kom ut i världen så slutade han gå i kyrkan tills blixten slog ner i hans huvud eller hjärta eller bägge delarna, och han insåg att du skadar ju inte din moster genom att inte gå i kyrkan, utan du skadar dig själv. Och så var han in på den vägen igen. En annan kvinna som jag kände i Göteborg som var väldigt rättsinnig, måste man säga, var tolerant och vidsynt på ett speciellt sätt. En gång jag talade med henne så hade någon talat om pastor Laring och hans konfirmandverksamhet och hans ungdomsverksamhet. Och nu hörde det till saken att hon skulle själv aldrig kunna tänka sig att gå och höra på Laring. Det var inte hennes typ. Men hon sa följande: de säger så mycket om pastor Laring, men jag vet en som han har räddat, och då har det ju inte varit förgäves. Och den vidsyntheten skulle man kanske ibland ha önskat sig utav fler. Det kunde ibland vara väldigt snabbt till att säga ifrån vad som var fel. Ibland sa man inte ifrån, utan man iakttog istället något som har varit rätt typiskt för denna traditionen, det som har kallats för en bestraffande tystnad. Och tystnaden kan ju ibland vara mera bestraffande än många ord. Ja, vi behöver kanske inte gå mera in på det. Det finns inte några enkla karaktäristika som säger att just detta och detta måste vara med hos en charterlärjunge. Vi finner sådana tvärtom i sin vardag. En lekman eller lekkvinna är aldrig utanför sin ordinarie kallelse, men inte sällan i vad man skulle kunna kalla för en intensifiering av kallelsen. August Lundskog berättar ganska fritt om drängen Johan som tjänade hos Elof Olsson i Boarp och kom från ett fattigt hem i Årsta i mellersta Halland. Han hade gått och läst för prosten Fridlander. Denna hade tillhållit sina konfirmander att de skulle göra vissa förbehåll då det stadde sig hos en ny husbonde. Dels skulle det utverka sig rätten att få gå till kyrkan varje söndag om inte något tvingande hinder förelåg. Dessutom borde de alltid få en stund för sig själva varje dag, då de ostört kunde få läsa i sina andaktsböcker. Johan beskrivs som ett mönster av plikttrohet. Han utförde arbetet lika noggrant, vare sig han körde gödsel på åkrarna eller satt som fin kusk på husbondefolkets kyrkskjuts. Han var som ett levande Guds ord var helst han gick fram. Frisk sälta gick ut av hans mun när han talade. Hans drängkammare var inte asketiskt renskalad. Tvärtom, på golvet låg en hemvävd trasmatta i granna färger. En duk var bredd över bordet där hans fina bibel låg. Det var rent och snyggt. Sin bibel läste han dagligen, även ett par versar innan han sov middag. Den egna andakten ersatte inte den gemensamma husandakten som hölls på morgon och kväll med betraktelser av ros. Istället intensifierade den enskilda andakten den kollektiva religionsutövningen. Vid kyrkobesök kunde denna intensiva inställning visa sig att man antecknade under predikan för att sen kunna repetera, reflektera och meditera över det man hört. Medan de prästerliga charterlärjungarna alltid haft också andra åhörare av skilda slag, trodde just antecknandet under predikan tidigt ha utmärkt särskilt det charteranska lekfolket av båda könen. Sådana anteckningar har också bevarats i stort antal, allt ifrån Charters egna predikningar. Och det är ju tydligt att de ibland kan vittna just om detta, hur man medan man antecknade också gjorde tillämpningar på sig själv. Jag får väl även här berätta detta som jag brukar dra om de båda systrarna Redin som bodde tillsammans i Göteborg, och den ena säger till den andra: du måste läsa det här skriftomålet som posten Thelén höll då och då. Och då säger den andra: ja, men jag var ju där och hörde det. Men då säger den första: ja, men jag har mycket mer än Thelén sa. Vilket ju låter som en lustighet, men förmodligen innebar just att hon hade gjort ytterligare tillämpningar på det som hon själv behövde höra. Bland de tidiga sköterlärjungarna fanns det ett förmanande och uppmuntrande drag som inte alltid har funnits med senare. Ett sådant finns i ett brev från den bohuslänske bonden Olof Larsson, alltså Lars Norrbois far, till den unge prästen Viktor Fridlander 1875. Olof Larsson hade själv velat bli präst, men istället måste överta gården. Till Fridlander skrev han nu med respekt, men med eftertryck: älskade pastor Fridlander, med anledning av det som pastorn i förtroende yttrade för mig igår har jag med bekymmer tänkt både på den lidande och på pastorn, och vill blott yttra några ord härom. Det är visst att Herren icke tillåter själafienden att göra det till salighetshinder för den sjuke som pastorn hade sagt till honom. Pastorn har ju sagt det till honom i den avsikt att ifall hans salighetshopp vore byggt på en lös grund skulle sådant bli undanröjt på det att det skulle bli verkat en sann tro på den fasta salighetsklippan Kristus. Skulle det så lyckligt vara att hos den sjuke är verkat en rätt trosknista, så blir den för detta allvarsamma prövningstilltalet icke utsläckt. Nej, men den kan behöva bli prövad och luttrad om den ska bli så stark att den kan uthärda i den sista svåra kampen. För övrigt kan pastorn som verkar sin herres ärende påminna sig aposteln Pauli ord: ärer vi för stränge så ärer vi det Gud i. Var god ursäkta mig, usle stackare, att jag så skriver, en ringa men tillgiven vän, O. Larsson. Och det är ju ganska myndigt av en bonde att skriva på det sättet till en präst vid den här tiden. Och det visar också hur det i den tidiga schartauska väckelsen fanns ett socialt klassöverskridande drag. Det visar sig också i en del prästers krav på att även de besuttna bönderna skulle svara på husförhören. På många håll hade det blivit så att det var bara tjänstefolk och barn som skulle svara vid husförhören. Och på sina håll i Skåne var det till och med så att man delade upp de förmögna och de fattiga i samma rote, så att de hade förhör var för sig. Men Herren drev man alltså på sina håll att även de förmögna skulle svara. Det skulle inte göras någon skillnad på folk och folk. En annan berättelse om en lekmans andliga ledarskap finns i Torsten Ysanders herdabrev till Visby stift från 1937. I sina predikningar brukade Ysander som student inte särskilt markera ämne och delar som de gamla alltid gjorde. Så skriver han: så en söndag träffade jag efter slutet gudstjänst på kyrkbacken den gamle Janne. Han var blid och vänlig. Han bjöd mig hem till sin gård under veckan för att smaka på frukten i hans trädgård. Kommer han tomhänt kan han ju äta på stället och få något lite i fickan. Men tar han en lätt korg med sig så kan han bära hem så att det räcker för hela veckan. Nu visste jag att Janne var socknens andlige fader. Hemkommen berättade jag för min far om hans vänlighet och tyckte förstås att denna var som ett stort beröm för min duktiga predikan. Far låg stilla då han hörde min berättelse och genmälde torrt: där fick du för att du icke tydligt nog av församlingen en korg att bära hem predikan i. Aldrig mer försökte jag i den ängden att tvinga församlingen att bära hem kyrkofrukten enbart i fickorna. Med andra ord att hoppa över de olika delarnas markering. Skildrad inifrån traditionen utgör den schartauanske lekmannen motbilden såväl till den socialistiska agitatorn som till den världskrig kavaljeren, gärna förkroppsligad i en ung levnadsglad officer. Från denna typ distanserar man sig ibland genom skildringen av en konkret historisk person. Löjtnanten Karl Örvall, död 1888, tog efter något års tjänstgöring avsked enligt nationsmatriken av religiösa skäl. Han blev lantbrukare i Vinberg i Halland och så småningom kyrkomötesledamot. Hans kusin minns vilket uppseende det väckte när den unge, rike, vackra och stoltliga officeren plötsligt, gripen av samvetet och Guds ord, förkunnat av Svedmark, försakade den lysande befordringsutsikten, umgänge och allt annat för att söka få själen bärgad. Den schartovanske lekmannen kan också skildras som negativ motbild till den schartovanska kvinnan. Så är det i domkyrkoorganisten Knut Sittells bok Fem bandyklubbor från 1998. En memoarbok med anonyma aktörer. Den historiska platsen bakom handlingen är Kroksta. Huvudpersonen Einars far är en fruktad herre i sitt hus. Den religiösa, lagiska inriktningen, skriver han, det tvangs leva med, krävde först och främst och sist laguppfyllelse. Laguppfyllelse inför den krävande, vaktande och hämnande guden. Så uppfattade det faderns stränga krav. Kontrasten till modern är avsevärd. Hela hennes livshållning hade präglats av ödmjukhet, osjälviskhet, förundran och tacksamhet. Och vid prästens sista sockenbud hos henne hade hon allt fort bett för sig och det sina. Den som fällde tårar var den grånade själasörjaren, inte hon. Hon skrämde eller kränkte aldrig sina barn, utan präglades av förståelse, omtanke och uppmuntran. Även om hon var fostrad i samma religiösa tradition som sin make, hade hennes värderingar i stort sett andra och positiva förtecken. Det må nu vara hur du vill med just denna skildringen just därifrån och de här personerna, men själva den här dubbelheten kan man se på många fler ställen. Det finns alltså människor som har blivit hårda, lagiska, tunga och dömande i denna tradition. Det finns andra som har blivit milda, förlåtande, hjälpsamma och verkligen gått med den andra milen. Och det, man kan bara konstatera att så tycks det vara. Det är nu ingenting enastående för denna tradition, utan det finns egentligen överallt där kristendomen framträder i en lite mer profilerad form och där man tar den på allvar. I Sittells skildring talas det också om två slags präster inom traditionen. En höll husförhör så att stämningen var allvarlig men också gemytlig, och när han någon gång var sträng i en predikan kände man att det gällde också honom själv. Han hade inte den där sorgsamma förebrående tonen som vissa andra. Denne präst tilltalade modern, medan fadern tyckte att han inte var tillräckligt hård och dömande. Han är inte någon riktig karl, trumpetade fadern. Det där erinrar mig om en student som nog var en lite speciell människa, men man hade tänkt att göra en utflykt någonstans ute i Bohuslän för att höra en speciell präst, och detta måste ha varit på 1960, kanske 70-talet. Och nu blev den speciella prästen som de ville höra sjuk, så det var inte den, utan det blev en annan istället som var pensionerad. Ja, det var de kanske båda vid det laget. Men då var hans kommentar: ja, men det var ju ännu bättre, för han är ju ännu hårdare. Detta alltså med att vara hård och sträng har av vissa inom traditionen uppfattats som något positivt, medan det naturligtvis av andra uppfattas som någonting negativt av de som kommer utanför. Och det där är någonting som gör att det blir väldigt svårt när man kommer med sådana omdömen om den ena eller andra prästen, därför att samma ord kan betyda så olika saker. Jag läste nyligen, för att ta ett annat exempel, en rätt kraftig polemik mot en bön av Gottfrid Billing där det heter: ryck upp självförtroendets onda rot. Och det låter ju lite konstigt med det, den betydelse vi idag lägger i självförtroende. Men läser man då lite om hur den här bönen har kommit till, så visar det sig ju att självförtroende där betyder ungefär detsamma som en självuppbyggd tro. Och det är det han vill rycka undan för att man istället ska ska tro på Gud och inte på sig själv. Och det är det som menas med självförtroendets onda rot. Men det har sen alldeles missuppfattat, och där också språkutvecklingen har spelat in. Under det senaste halvseklet har Charters betydelse kanske varit störst utanför den egentliga Charter-traditionen. I den skönlitteratur som inifrån har skildrat Charters tradition går tankarna då främst till Bouyards Stengrunden från 1941 och många följande upplagor, som för ständigt nya generationer har gett en positiv bild av Charters predikan och själavård. Det visar sig emellertid att i denna bok finns det inga fartuaner. I första delens slut spelar ett själavårdsbrev från Charter själv en avgörande roll, men ingen hinner så att säga bli chartuan förrän den delen av boken tar slut. I andra delen predikar en nyevangelisk präst till sin egen och församlingens överraskning över en tryckt predikan av Charter, vilket får djupgående följder. Men den redan nyevangeliskt påverkad församlingen kan ingen kallas chartuan. Inte heller i tredje delens församling från 1939-40 blir det så. Grundritningen är istället att både präster och lekmän som har förts på avvägar av lagiska eller hyperevangeliska rörelser kommer till rätta med hjälp av Charter, men de gör det inte direkt för att bli chartuaner eller charterlärjungar. Därtill är Gerts perspektiv för brett, för allmänkyrkligt. Och kanske kommer man så också Henrik Charters egen intention allra närmast. Han sa ju talen aldrig om posten Charter. Charters betydelse för svensk kyrkoliv kan egentligen sammanfattas med det sagda. Vad det handlar om är att avslöja all självuppbyggd tro som falsk och otillräcklig och flytta människans uppmärksamhet och förtröstan till Kristus allena. Här har Charters efterföljare inte alltid förmått ta till sig nya inflytanden och så att säga sikta dem med Charters mått, utan istället bara avvisat alla nyheter. Elis Malmström summerade 1957 skickligt den charterska traditionens betydelse ur ett sociologiskt perspektiv. Han skriver: ett inför människor och Gud redbart levnadssätt medger gedigenhet i kläder och möblering jämte ett måttfullt umgänge med andra och behärskat förfogande över ägodelarna. Sparsamheten är stor och mot den svarar en ovanlig offervillighet till missionen, diakonin och blivande präster. Den västsvenska donationstraditionen har i chartuanismen en av sina huvudrötter. Den andra sträcker sig ned i skotsk och judisk filantropi. I enlighet med den patriarkaliska samfundstypen befrämjar chartuanismen snarare småföretag, och dess behärskning inför det yttre goda i livet gynnar ej företagarkapitalistiska strävanden. I detta avseende skiljer den sig från den engelska metodismen, där den ej synes mäktig en anpassning till det moderna livet, stelnar den lätt i opposition och kritik. Dess främsta organ, Göteborgs Stiftstidning, har förenat orädd påpasslighet med egenartade och obalanserade överdrifter. Men chartuanismen har ännu ej givit vad den är mäktig att giva. Och detta säger alltså Elis Malmström 1957. Och det är ju en intressant profetia, där man kan fråga sig i vilken form och på vilket sätt den skulle ha ett bidrag till framtiden. Och då är det ju av avgörande betydelse om det kommer att handla om efterföljelse eller om imitation, för att anknyta till början. Jag tror jag slutar där.